Jag har den till och med på vykort här.
Ja, det är från ett projekt som jag och Anna Stina Erlansson gjorde för 18 år sedan, nu 96 tror jag det var. Ja. Och upprinnelsen var att vi hade en projektidé och vi sökte pengar från massa olika håll. Vi fick inga pengar. Men däremot så fick vi brev och avslag, och för flera av de här breven så stod det: kul att ni håller på. Och då la vi ner det här gamla projektet och gjorde ett nytt projekt som skulle handla om konstlivet. Och vi gjorde en stor banderoll till att börja med som vi gick ut på stan med, och det stod: kul att ni håller på. Sen visade det för allmänheten. Som en uppmuntran eller som en liten sarkasm sådär.
Ja, kul att ni håller på. Banderollen som konstnärerna Annika Einarsson och Anna Stina Erlandsson bar omkring på 1996 bet sig fast i mitt minne. Och så får det här programmet heta. För visst är det en fras som kulturlivets eldsjälar hört till leda. Vi ska träffa några av dem, och för ovanlighetens skull är det faktiskt inte bara de kulturtanter som sägs bära upp det här landets kulturliv. Nej, det finns faktiskt också kulturgubbar.
I februari 2005 tror jag, stod jag uppe på Fåfängans berg och tittade ut över Stockholm. Och så tittade jag ner på kajen och så säger jag till mig själv: Ulf Hedberg, här ska det bli ett nytt operahus. Ny nationalscen för opera, ballett och musikteater.
När den första utställningen gjordes 93, då stod en bofast här vid vernissagen och ropade med hög röst: detta är en våldtäkt på hela ön. Och idag är vi alltså komna därhen att vi lanserar skulpturön Öja som ett begrepp. Den enda skulpturön bland 30 000 i Stockholms skärgård.
Nous sommes de ceux qu'on ne remarque pas, des fantômes, des transparents, des moyens. Nous sommes de ceux qui ne rentrent pas en ligne de compte. Nous sommes de ceux qu'on choisit par défaut. Nous sommes de ceux qui ont la peau terne, les traits tirés et le regard éteint, des visages pâles, des teints gris. Nous sommes de ceux qui se délavent de jour en jour. Nous sommes de ceux qui ont du mal à s'entendre penser. Nous sommes de ceux qui se maîtrisent difficilement. Nous sommes de ceux qui mettent mal à l'aise en public. Nous sommes de ceux qui dérapent dans les escaliers des bibliothèques. Nous sommes de ceux qui dansent de façon embarrassante.
På operan sedan 67
till 78, och från 88 till 2006.
Ja, okej.
Okay. Mm. Från 88 till 2006 jobbar jag då som teknisk chef under Eskil Hemberg,
ja.
Senare Bengt Hall.
Jag sitter i bilen med teaterteknikern Ulf Hedberg som tillsammans med scenograferna Gunnar Steneby och Göran Wassberg ska visa mig planerna för Masthamnsoperan.
Ja. Sen var jag som teknisk chef på Stockholms stadsteater.
Emellan eller?
Just det. Ja. Från 78 till 88.
Ja, okej.
Okay. Nu ska vi se. Vi kommer ju automatiskt ner på Södermalm.
Ja då. Ja, här åker jag varje gång jag ska. Ja. Upp på stan.
Ja. I alla fall, så det är min bakgrund. Så sen när jag gick i pension, då ville jag skriva mina memoarer, och det var att rita ett nytt operahus.
Ja.
För jag tyckte att jag kunde det.
Ja.
Och sen då så började jag så smått, och sen så la jag ner det för att det fanns inget stort intresse. Men då kom Gunnar efter ett och ett halvt år. Så 2008 i april, då började Gunnar. För Gunnar och jag hade då ett väldigt bra samarbete på Stadsteatern. Och Gunnar har då varit scenograf i teatersvängen sedan 1954.
Mm.
Så jag brukar säga det. Vi har 100 års teatererfarenhet ihop. Det är inte så dåligt.
Nej, nej.
Jag letade tomter och hittade bara en tomt i Stockholm, kan jag säga. Jag var på olika byggföretag, stora företag, jag var kommunen. Jag letade överallt. För min tanke med ett nytt operahus är att allt ska vara under ett tak. Vi har på som sagt sedan 2008 och ritat på det här, Gunnar och jag. Och vi har visat det för kanske nästan 1000 personer.
Jaha.
Och vi har fått hemskt mycket beröm, alltså. Nästan obehagligt mycket. Det här var en sån här otroligt. Men det finns ju inte, vi når ju inte beslutsfattarna, eller vi når inte de rika människorna i Sverige. Va? Vi når inte de som AP Möller typ i Köpenhamn.
Mm.
Vi når ju inte dem. Va? Och då har vi försökt att hitta lösningar, men vi hittar inga lösningar. Sen så har ju nu operan då fått 2 miljarder för att bygga en ny opera i operan. Jag vet inte vad det menas med det, och jag har inga information alls. Och jag säger bara lycka till, jag har ingen aning. Men det är lite tråkigt för oss, att det blir ju lite sordin på vårt projekt då. Men vi har inte gett upp på något sätt. Det lever, för oss lever det fortfarande. Under tiden har ju då bildats en förening som stödjer det här. Mm. För när Håkan Hagegård var ute och tittade på det här, då sa han så här kan ni inte sitta och leka, grabbar. Ni måste starta en ideell förening. Eller en ekonomisk förening eller en stiftelse. Och se till att det här blir av. För något så här jävla bra har jag aldrig sett hela mitt liv.
Det var en besynnerlig melodi som man spelade nyss. Vem spelade nyss? Här har ingen spelat på länge. Då spritter du till och är ensam kvar. Mol ensam kvar. Men jag vet ej var.
Och här håller Håkan Hagegård invigningstalet på Saxo kammarmusikfestival. En vecka med kammarmusik på högsta nivå som hållits i snart 30 år på Carl Jan Granqvists residens i Bergslagen.
Har du fått?
Mm. Jag har ju sagt en del, men då var inte bra.
Kammarmusikfestivalen stöds förstås av en vänförening och en stiftelse som inleder sitt gemensamma möte med att i kaffet gå igenom antalet sålda biljetter. Och det ser rätt bra ut.
Tisdag däremot är det väldigt stor på grund av tack vare kammar och orkesterns vänförening i Örebro.
Precis där regnet var. Men så är svensk sommar. Vad trevligt att få se er så här igen.
Saxofestivalen leds av Peter Eriksson, altviolinist i Kungliga Filharmoniska Orkestern i Stockholm och musiklärare förstås, som årligen samlar en rätt vid krets av medmusiker för den här veckan.
Måste vi då ställa oss frågan, vem var Örni von Dockner? Ja. Har ni hört honom förut?
Nej.
Alltså nostalgi, passion och utmaning har varit ledord när jag har funderat på vad den här saxofestivalen ska innehålla.
Festivalen finansieras av flera privata och offentliga samarbetspartners och bidragsgivare, av vänföreningen och andra ideella insatser. Men ibland måste man förstås också, som Peter Eriksson och hans stödtrupper vant sig vid, trolla med knäna.
Jag fick programmet via bussen. Vi var och hämtade programmet i busstationen i Karlskoga i söndags.
Ja, då, och sen åkte ni till oss.
Ja, just det. Ja, just det.
Vi har lagt ut överallt i kommunen i alla fall.
Vi kan ju bara beskriva hur det går till. Alltså, för att Peter ringde på lördagskvällen och undrade, nu har jag program, hur ska jag få dem till Saxo? Men jag sa, det kanske går någon buss, och så undersökte jag det. Till slut så var det en buss till Oslo. Det var tre bussar och en skulle stanna i Karlskoga, ingen i Kristinehamn. Peter gick till busstationen i Stockholm på morgon och slängde in den kartongen i det bakersta bagagerummet. Och sen frågade han chauffören, att kan du slänga av den här i Karlskoga? Nej, vi får inte ha något paket, vi får inte ens ha ett kuvert. Vi får bara passagerare. Och så lät Peter den där stå kvar och sen ringde han till oss då som fort till Karlskoga och passade på den här chauffören som inte var så där väldigt glad. Han öppnade första bagagerummet när han skulle ha in fler passagerare. Det var proppfullt med bagage. Så var han tvungen att öppna bakersta och då stod Lennart och jag där och ryckte. Och säger till chauffören att du förstår, en kompis till oss la in den här, men sen när han fick veta att han inte åka med så hann han inte ta ut den för god.
Det är bra med sanningen.
Det gick bra den här gången.
Så här låter Arthur Hultlings elektriska flakmoppe. Vi är på Öja, längst söderut i Stockholms skärgård vid Landsorts fyr, där Arthur Hultling i 21 år arrangerat ett skulpturprojekt på den dramatiska skärgårdsön och driver det vidare, nu vid 88 års ålder.
Laron som 71.
Mm. Det är alltså den tredje specialen vi har i sommar, bara för sommaren. Liss med den här. Och när man studerar den, ja, det här är ju lekmannamässigt, men det är ganska roligt tycker jag. Du har mannen och kvinnan här. Och så ser du deras situation, deras händer, armar, rörelsen. Mm. Han där, hon där. Ja, sen har du då paret. Det är samma precis. Det är bara egentligen bara att ta de här två så, och koppla ihop dem och så ställa dem där. Det måste han ha lekt med, liksom.
Ja, just det.
Det var ganska roligt. Och så är det en ganska typisk livshistoria, kvinnan som lutar huvudet mot hans axel. Mm. Det finns så mycket man kan läsa ut ur allihopa de här, men det är ju det som är roligt med skulptur. Man kan få var och en får tänka fritt och var och en får tycka sig och tycka eller så.
Ja.
Sen har vi Anita Brusewitz Hansson. Mm. Som du har sett förut, eftersom den är skänkt hit, va? Ifrån Anita. Och där jag vill ha det stående, skänkt av konstnären och det företag som har hjälpt till att bekosta att den kommer hit. Mm. Här står det istället gåva av konstnären och firmatryck. Firmatryck fått som en heder att få evig berömmelse av detta. De bjuder mig och Kulturbryggan på foldern varje år.
Ja.
En fullständigt fantastisk grej av fyra stycken som tog över det här tryckeriet, firmatryck. Och gör så utomordentligt dessutom fina foldrar. Mm. Mm. Det är verkligen kvalitet. Mm.
Mm. Ja, det är en oerhört viktig insats.
Ja, visst är det
här är ju värt hur mycket som helst.
Ja, visst är det. Det är för, dessutom är det för mig en av de roligaste grejerna för att jobba ihop med Lena på tryckeriet.
Ja.
Mm.
Är du ute på guiding nu också?
Nej, hörru du, nu får du åka för nu är jag på intervju med Sveriges Radio.
Jaha. Jag hoppas jag inte kommer med.
I så fall kommer jag. Kommer Otto. Då skulle grabbarna bli glada.
Jag kan säga att vi hade en så trevlig guiding igår. Mm-hmm. Och också i kapellet har jag berättat lite om tankarna bakom och hur intresset kom och sådär. Mm-hmm. Ta med det program.
Ja.
Hej då, vi ses.
Hej. I försöket att baxa kommunen hela vägen och få dem att ta ansvar var jag utfrågad att försöka hitta på någonting. Jag har skrivit det i foldrarna med alltid. Detta har vi gjort tack vare kommunen. När vi borde ha skrivit detta har vi gjort trots kommunen. Mm. Man har visserligen bättrat sig och så vidare, men när det kommer till kritan så förstår man inte sitt ansvar. När man fick de där sex kulturerna, då var det också var som tyckte att kan kommunen ta emot vilka perversa skulpturer som helst. Då fick de höra av kommunen att det här var väldigt bra. Då var det någon som undrade, kan verkligen Hultling få ha galleri i Boden? Det stod en fin skylt, Galleri Öjan. Och i Galleri Öjan har det visats i denna 14 kvadratmeter stora galleri. Sergelpristagare, stora, de våra största skulptörer, konstnärer. Alltså det är ren folkbildning, kulturspridning. Och så ifrågasattes det. Då svarade kommunen, det här ska vi ha, det är bra. Då fick man på pälsen för att man inte lät det gå till byggnadsnämnden. Då gick det till byggnadsnämnden och man fick från byggnadsnämnden höra att det här är bra, det ska vi ha i kommunen. Då överklagade man det till länsstyrelsen. Och då undrade länsstyrelsen efter 9 månader, finns det utrymningsvägar för den verksamhet som där bedrives? Och är dessa i så fall ordentligt skyltade? Så skrev jag ett långt brev till kommunen att Hultling har tagit ner skylten. Då blev det ett jäkla liv. Och på den vägen är det. Nu ställer Galleri Öjan ut Makajsa Mattas fina stentavlor i kapellet. Och i Arturs bod visas det fina skulpturer av Bipp och Merlingirov. Alla tycker här ute att det är fantastiskt roligt med Arturs bod. Det har verkligen slagit.
Det låter lite konstigt att du skulle ha en reservutgång på 3,5x4 meters rum.
Ja, och det fantastiska är ju att när jag berättar det för Lennart som är en gammal brandman och som kan lagen utan och innan, alltså, den ytan, den behöver ingen extra utgång. Den är för liten för att behöva det. Men vi vet länsstyrelsens jurister eller inte kommer de ut och tittar på det här, inte undrar, utan de sitter där bara och hör talas om att det är en galleriverksamhet. Hoppsan, den måste vi kolla. Mm. Ja, så blir det. Men det är alltså demokratins baksida som visar sig i det här, tycker jag. Man får inte ge sig för dumheten och kasta in handduken bara och säga vad det var. Hela den här verksamheten är ute, är ju inte en vanlig kulturutställning. Det är folkbildning, det är kulturspridning, det är skulpturförståelse. Det kommer ut massor med folk. Vi har haft dubbla båtar på morgnarna. Det kommer ut 150 människor varje morgon. Plus alla seglar som det kommer från norr. Och vi drabbar dem med Lise Eriksson, med alla de här andra stora skulpturerna. Lekfullt.
När vi sitter här på verandan och ni tittar ner mot boden här, så kommer ju folk hela tiden och traskar in. Men du visar också en hel del.
Ja, nästan blivit det mesta laget. Igår hade jag två grupper, en på förmiddagen och en på eftermiddagen. Och det värsta är att det börjar bli så folk hör talas om det. Konstföreningar och pensionärsföreningar och andra som ring, de tror att det är en slags Millesgården, man kan ha konstvetare och man ringer och frågar, kan vi få en visning, kan vi få en guidad visning, och sen tror de att jag ska organisera hela deras utflyktsdag här ute. I många fall gör jag det, vi fixar kaffe på morgonen och sen ordnar vi lunchbord någonstans där det går. Det finns ju bra lunchställen här numera, så det är en fin kulturaktivitet på sommaren. Två och en halv månad. Mm.
Men den här boden är ju från, vad kan det vara, sent 1700-tal?
Ja, så någonting sånt där. Och jag har skrivit en liten vers om det i årets programfolder, därför att det är ju en av öns äldsta bodar. Mm. Och där har trosabönderna sovit över. De hade ju rätt att komma hit och fiska på sin tid. Och under andra världskriget så var det bassar som låg här och i den här lilla boden. Det var en mangelbod och sen naturligtvis en sjöbod som i alla andra ställen med skräp och vättar och nät och så vidare. Mm. Nu är den vitmålad invändigt och jag tänker gå i pension om 2 år när jag fyller 90. Och då har jag sagt att jag kanske sitter och väver där och målar lite. Och så har jag konstnärsvänner som kommer och säger att jag kan väl ställa ut några saker här. Så får folk komma och gå och titta om de vill. Och det fungerar alldeles utmärkt.
När det uppkom, var det som ett ditt eget initiativ att dra igång det här?
Ja, det var det faktiskt. Därför att jag hade hamnat här när jag gick i pension. Jag hade under min tid, framförallt som kulturchef i Solna, lärt mig att inse hur skulptur fungerar ute. Mm. Det är en utomordentlig väg att nå människor och kunna skapa samtal kring saker och ting. 1993 hade vi alltså första utställningen med skulptur, då i samarbete med Skulptörförbundet. Och sen har vi fortsatt varje sommar. Rekordet var väl när vi en sommar 2005 hade Sveriges samtliga särgelpristagare på en gång. Har aldrig hänt och kommer förmodligen aldrig att hända igen. Och som sagt, på den vägen, en del blir kvar. Jag försöker alltså baxa kommunen för att ta sitt ansvar. Men är rädd för att jag nu måste sätta stopp. Jag måste sätta gräns någonstans. Det här får inte bli en skulpturkyrkogård. Därför att kommunen inte förstår att de har lovat nu. De frågade mig när de hade fått skulpturerna och sa, vad vill du vi ska göra? Ja, men ni kan väl till att börja med skaffa ordentliga podier och skyltar. Och när vederbörande tjänsteman då, chef på kultursidan, frågar, vad är ett podium? Då kan man ju börja undra. Och så ringde mig i våras och då skaffade jag material, prov, och jag talade om var de kunde göra det. Jag talade om var, jag gjorde mall till skyltar. Och då kulturnämndens ordförande ringde mig i våras och sa att det är ju fantastiskt fint det här. Och jag förstår, vi måste göra podium nu, men det kommer ju att kosta, så vi får väl göra ett podium om året. Och då får jag nog säga att nu får ni bestämma er, alltså, annars så tar jag och vi får dra ett streck och säga att det har varit bra i över 2 decennier.
Men vad säger du, alltså, du har ju varit både teaterchef i Västerås, Västmanlands länsteater, och du har varit kulturchef i Solna. Du har liksom varit på båda sidor skranket, och nu är du som privat initiativtagare till den här utställningen och har drivit den nu i över 20 år. Alltså, hur ser du på det här med hur privat och offentligt samverkan inom kulturlivet, det bygger väldigt mycket på eldsjälar fortfarande, verkar det som.
Jo, naturligtvis, i och för sig. Det blir mer och mer så att det är penningen som styr och kulturen tar stryk. Mm. Det är ingen tvekan om annat. Kulturen får ju inte bli grädden på moset för jobbskattavdragen och annat. Kulturen måste få genomsyra samhället på ett annat sätt. Det har blivit någon slags vara.
Nous sommes de ceux qui font l'amour en deux temps. Nous sommes de ceux qui s'y prennent à l'envers avec les autres. Nous sommes de ceux sur lesquels on parie jamais. Nous sommes de ceux qui savent plus raisonner de façon logique. Nous sommes de ceux qui ont tout fait comme il faut, mais qui arrivent pas à des ratés modernes, des semi-défaites, des victoires sans panache. Nous sommes de ceux qui tiennent pas la pression. Nous sommes de ceux qui se font balayer à répétition. Nous sommes de ceux qui se font assister, des baltringues, des éclopés, des faibles. Nous sommes de ceux qui prennent des trucs pour tenir le coup. Nous sommes de ceux qui savent pas dire non, qui connaissent pas la rébellion, qui soutiennent pas les regards. Nous sommes de ceux qui sont tabous. Et pourtant...
Statens musikverk. Tillbaks vid ritningarna och modellen över Masthamnsoperan med Ulf Hedberg, Gunnar Steneby och Göran Wassberg.
Hej! Ja, just det, precis. Hejsan, hejsan.
Hej, hej. Göran Wassberg.
Mm. Tjena, Karsten.
Mors!
Ja, titta här.
Den här rummet fick jag då. Och sen så kroppade Gunnar och jag 2008 på nytt. Och då fick vi spader, för då måste vi bygga göra ett nytt operahus. Och det har ju tagit lite tid.
Ja,
och vi har ju ritat igen, det kommer du få se sen. Så rummet var egentligen till för det här. Nu gäller det bara marknadsförare att börja sätta spaden i backen.
Ja, det får ni ju argumentera för.
Ja,
vad är det som är så genialiskt med denna plats?
Det är så att det är bättre du tar det här.
Alltså, jag har letat tomter i hela Stockholm. Med byggherrar och med uppdrag på uppdraget av Anders Hansén då, som var min senaste chef, eller sista chef på Operan. Mm. Och det finns inga tomter som har den volymen eller den ytan där man inte måste störa och riva massa saker. Mm. Alltså grundtanken, och det är väldigt viktigt att man framhäver det, att allt ska vara under ett tak. Kajen är 100 meter djup.
Alltså, är det 100 meter
ut mot berget? Då. Från bergväggen ut till kajkanten är det 100 meter. Mm. Och då skulle man kunna få en utomhusscen bakom på samma nivå som huvudscenen.
Jag kan väl säga det var en av de saker som gjorde att jag tände som fan på den varje del med den här utescenen, alltså kopplat till stora scenen. Mm. Och då vill jag fylla i en sak som gäller den här platsen, som gör att när man ska bygga ett modernt teaterrum så behöver man en höjd på 50 meter. Och tack vare det här berget så gör det att vi behöver alltså inte gräva ner oss under vattnet som man får göra på nästan alla andra ställen. Och var du än skulle bygga i Stockholm så är du tvungen att bygga ner dig för att du inte får bygga det på den här höjden. Alltså. Mm.
Om man bara skulle beskriva den här platsen för någon som har vaga uppfattningar om hur Stockholm ser ut och inte bor här. Alltså...
Ja, det är Södermalms nordöstra hörn, gränsar mot
Danvikskanalen
och mot Nacka då. Idag är ju den här kajen uppställningsplats för containrar utav trailers och kolupplag för vissa ångbåtar. Alltså det är väldigt skräpigt där nere och det är en fantastisk tomt. Jag kan inte uttrycka mer. Alltså det finns inget ställe i Stockholm. Bygg, säger jag. Sätt spaden i backen.
Och man kan väl säga att den går i slags så här klassisk modernistisk stil med de här, som det är nu här, modellen är ju vit, men ja, att det är de svängda formerna.
Lite funkis.
Ja, lite bara.
Exakt. Ja. Alltså det var så här, vi började med att rita scenkällan.
Mm. Och stora scenen.
Och stora scenen. Och
knuten till den
där. Ja, just det. Nej, men vi började liksom nerifrån och se hur mycket höjd behöver vi? Hur mycket behöver vi där? Och så har det vuxit hela tiden. Och det har gett en intern infrastruktur som jag tror är ganska oslagbar. Men det är ju bara för att vi kan det. Vi är inte utbildade arkitekter, men vi ibland kallar oss för teaterarkitekter. Jag är byggare och Gunnar scenograf. Men ändå så är det så att det har varit grejen att det ska vara ett funktionalistiskt, det ska vara en teatermaskin som är funktionell från början. Och det har blivit lite slussen funktionalismen. Vi tycker det gör inget om det växer ut på Stadsgården lite funkis. Vi ska inte förstöra berget, vi ska inte förstöra det, och vi ska framförallt inte totalförstöra Fåfängan. Utan den ska kännas kvar. Va?
Till och med den gamla vägen här har kvar som byggdes 1710. Ja.
Vi har ju skapat en promenad utanför huset. Mm. Kan du se en balkong utanför för att kunna gå när som helst. Promenera runt huset från Stadsgården. Stadsgårdens förlängning, Masthamnen och sen upp på berget.
Vi upptäckte nämligen att det var en väldigt massa människor som gick ut och ställde sig och tittade på utsikten. Va? Och tänkte, fan, vi har ju förstört den. Så då gjorde vi liksom en promenad runt så här så man kunde gå. Och det är lite trevligt att man kan gå på huset.
Det är ju någonting som ju till exempel Oslo-operan har. Den är ju mer eller mindre tänkt med det där sluttande taket. Alltså där folk älskar ju att gå på det där taket.
Ja, precis.
Så det är... Men jag tänker också på det här, de möjligheter som ju numera man ofta använder kulturella byggnader, alltså att de ska även fungera dagtid, att det är, folk ska gilla att hänga där. Ja, den här Casa de Musica i Porto, det gjordes också som ett ställe att lite mer som ett allmänt kulturhus. Absolut. Även om det är konserter.
Så är det här också. Om vi tittar på ritningen, med den här västra delen som är huvudentrén kan man säga, där kommer information, biljettförsäljning. Där ligger ett stort bibliotek för allmänheten, alltså. För publikbibliotek för forskare och för allmänheten. Vi har ett stort utställningsgalleri. Vi har en extra liten scen där nere, en estradscen kan man säga, där man kan ha ungefär som fotografiska har ibland. De har liksom små kvartetter eller grejer som spelar där mitt under. Vi tycker att och så har vi en restaurang där nere som på sommaren kan växa ut på kajen, va? Mm. Som kan locka folk som inte kanske speciellt är roade av operakonsten på det sättet, va? Mm. Mm. Och i förlängningen här ligger då det som vi kallar för lilla scenen, extra scenen som är för max 400 personer, och i mitten ligger då stora scenen,
och här ligger verkstäder kan man säga, och magasin
längst ut. Mm. 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 Hur är det tänkt att man ska utnyttja då den här utescenen?
Det ska kunna leva hela året. Alltså man ska kunna använda den för sommarföreställningar. Mm. Alldeles självklart. Mm. Och det får runt 3000 personer här.
Det är ganska mycket.
Det är ingen liten.
Men det är för Vita Bergsparken.
Ja.
Ja.
Och jag menar, det tanken är ju då att det ska vara liv året runt. Och det ska finnas attraktiva uppdrag. Alltså det ska göras attraktiva saker som folk vill komma och titta på.
Dessutom är det så att man kan alltså ha en videoskärm där som man lägger ut föreställningar och spelas. Va? Jag var en opera i Wien, va, där de har det på det sättet, att folk kan samlas utanför och titta på.
Mm.
Liksom, så att, och vi har, sen är den ju knuten till Stora Scenens teknik, så den går ju att använda på väldigt många olika sätt. Va? Du kan ha rockkonserter där, du kan ha... Ja, you name it, hur vet vi hur framtiden utvecklas? Liksom?
Vi hade Lars Rudolfsson här. Och han är ju inte institutionernas älskare. De stora institutionerna. Mm. Det tror jag vågar säga utan att jag är elak mot honom. Mm. Men han blev oerhört imponerad av det här. Alltså. Så sa han så här, du vet, när jag ska göra någon pjäs, jag kommer inte ihåg vilken det var, då kan hästarna komma här, vet du. Och så öppnar jag bakifrån, så sitter publiken här. Så kommer de in och gör entré.
Men så sa han, han gick. Och sen, det här, sa han, det är det som gör att det här kommer att bli av.
Men jag glömt en sak. Utomhusscen för barn.
Vi har nämligen en barn- och ungdomsopera inplacerad här också. Ja. En särskild scen för det.
Mm.
Och det är där la vi då till.
Mm. Jag har den här lilla...
Det där är sommar, man kan använda den till mycket. Det är väl plats för 120 personer ungefär. Va? Kan ha en liten en trubadur på sommaren som kan sitta där och lira. Man kan, i och med att det är bara
barnteater.
Vem som helst kan använda det här.
Va? De kan leka teater, alltså. Det finns ju alla möjligheter. Mm. Mm. Så tanken har varit det att det ska också bli en symbol för Stockholm, men som sagt... Arkitektoniskt är den byggd inifrån och ut.
Och det är Göran som myntade detta. Inifrån och ut.
Jag har lite erfarenhet av att göra scenografi utomlands på större institutioner här och där.
Göran Wassberg.
Det är egentligen bara en institution som jag har mött, och det var Zürichoperan, som hade verkstäderna alldeles intill. Och den vinsten som man hade på det viset, eller fått på det viset, det var ovärderligt. Konstnärliga vinsten var enorm, just genom närhet, därför att närhet är ju så att säga kärnan i all kulturell verksamhet. Men också ekonomiskt, tidsmässigt, man vann massor, medan man till exempel på Münchenoperan hade tre kvarts tågresa till närmaste verkstad, vilket gjorde att inte bara att det var oerhört isolerat, det var också det att det blev fel. Men det fanns ingen kontakt mellan artisterna, de som faktiskt stod på scenen, och tekniken. Tycker jag att det är ganska uppenbart. Särskilt som operahuset vid Gustav Torg idag är tvungen att importera dekor varje dag. Man kommer alltså med en trailer till Strömgatan, stänger av Strömgatan, öppnar upp stora portar och försöker då med umbäranden faktiskt från chaufförens sida och backa in i operahuset. Lasta av, lasta på och köra därifrån varje dag. Det är någonting som väldigt få människor känner till, men som är naturligtvis oerhört betungande. Kan man undvika det i ett stort musikteaterhus, så är det ju en jättevinst.
Men det tror det var ett ganska vanligt problem om man tittar på Europas alla gamla operahus, att man har det där. De har blivit obsoleta, liksom, att man måste ha ateljéer överallt runt om stan.
Det var 60-70-talet så kom alla på att vi ska utlokalisera tekniken och verkstäder för att få då målarsalar och spela alternativa scener helt enkelt. Och det där är ju trevligt, men det är inte särskilt bra.
Ja, men det finns en aspekt till, för att teater som ligger i innerstäderna, det behövs ju ytor, va? Och tomtytorna i innerstäderna är så höga, va? Så att därför försökte man, jag har jobbat i Uppsala massa år, där är det så, va? Där måste de lägga verkstaden utanför, för det finns ingen plats i innerstaden på det sättet, va? Och det är det som är genialt med den här tomten på något sätt, här behöver inte rivas någonting, där finns ytan. Och du kan prata med vilken människa som helst som jobbar i det här jobbet, att det är en oerhörd vinst att ha verkstäder och allt samlat ihop, va? Att alla kategorier träffas liksom hela tiden. Och så.
Det blir en vi-känsla i organisationen om man får ett gemensamt ansvarstagande som är... När jag började på Operan 1966, då var ateljéerna i operahuset. Men då var ju också så att Operan är byggd 1898. Hur mycket folk bodde i Stockholm då? 500 000? 400 000? Mm. Och det var ungefär 300 anställda på Operan. Allting fungerade smärtfritt. Ingen dekor var plastisk, allt var målat platt. Man använde teaterperspektivet och målade dekoren. Man kunde ha fyra produktioner hängande i taket. Eller fem. Ja. Och sen så svänger det och så börjar det då bli plastiska dekorer. Man börjar bygga, som jag brukar kalla för sommarstugor. Det är inget fel på det. Men man måste också anpassa verksamheten och möjligheterna till att kunna bemöta det. Och det har man aldrig gjort. Va? Och det är därför. Och sen idag så är det 600 anställda på Operan. Mm. Det går inte. Man kan inte sätta in en ventil i fasaden och pumpa på så blir huset större. Det går inte.
Nej, det verkar knepigt.
Ja, så att därför har jag också tagit på mig det här, så att säga, som jag sa till dig i bilen. Alltså, det här är liksom mina memoarer i förhållande till teatervärlden. Och jag vill inte släppa det riktigt, va? Jag är fortfarande ganska envis på att det här är ett bra koncept. Nous sommes de ceux qui ne renoncent pas à des chiens enragés, des teigneux, des acharnés. Nous sommes de ceux qui comptent bien devenir capables de tout encaisser. Nous sommes de ceux qui établissent des stratégies dans l'obscurité pour reprendre la main, jouer selon leurs propres règles et forcer le destin. Nous sommes de ceux qui en ont assez de leur propre férocité. Des requins tigres en bout de course, des voyous qui demandent pardon, des apprentis repentis. Nous sommes de ceux qui veulent à tout prix tabasser leur part d'ombre et faire taire leur sale travers. Nous sommes de ceux qui cherchent à rejoindre les rangs des lions, des maquisards, des résistants, des sentiments. Nous sommes de ceux qui roulent pour eux et pour leur périmètre. Nous sommes de ceux qui pissent encore dans la douche mais qui espèrent réussir un jour à pisser droit.
Men vi har här borta. Kan vi ta en här modell salongen för? Här är en mittsektion av salongen. Det är alltså halva salongen bara. Här är mittlinjen. Och det här är byggt i en Wagners princip att alla är riktade mot en punkt inne på scenen. Alla, en helt demokratisk byggd. Alla. Och siktlinjen är gjort så att man ska kunna se dansarnas fötter ända fram. Även om man bygger ut för sig den här, va?
Och så är det en läktare som är delad på första och andra raden, så att säga.
Ja, det är precis. Det har flera skäl, men det så kan man dela in. Man kan sälja till ett företag, till exempel en hel radio, för alla nivåerna har egna foajéer och garderober utanför och toalett. Mm. Inte minst toaletter.
Ja,
det massor.
Massor av toaletter.
Jo, men absolut.
Ja. Men hur har ni tänkt då med... Det här är alltså... Huvudsalongen har hur många platser?
1400.
1400.
Beroende på hur stort orkesterdike man har.
Ja. Blir det någon mer scen inomhus?
Ja, en för 400.
En flexibel scen
400. Så är det utomhusscenen.
Och så barn- och ungdomsoperan.
Och så barn- och ungdomsoperan. Och sen så kan man ha, i stora repsalen kan man också ha föreställningar. För det här vi, strukturen på arkitekturen där är så att du kan ha en foyer ut över kajen. Men det kan du få se på ritningen här.
Ja.
Det är väl, ja, här nere alltså kan du ha en foyer.
Nere på markplanet, ja.
Mm. Men var det någon mer med den där gången?
Ja, sen kan man säga, sen. Här uppe, så kan man säga här uppe är för följesportsrum. Då. De börjar bara bakom grafer och väsnas.
Just det.
Och sen är tolk, rum för tolkboxar eller sånt. Va? Och,
eller textmaskinoperatör.
Ja.
Och salongskronan här.
Och, sen
det är en superelips.
Teamet kan sitta där och kolla föreställningen och grälla på den. Utan att...
Just det.
Men det viktiga är, och det måste man betona flera gånger, alla i publiken ser allting.
Det
är någonting som till exempel operan på Gustav Adolfstorg inte kan bestå med.
Det
är synd, men det är så.
Och vi har haft akustiker inne, samma som gjorde Göteborgsoperan. Och som var med på Stockholms stadsteater, Stefan Einarsson, och i Uppsala. Och han har sagt så här, det här ser jättebra ut. Grundkonceptet är bra. Vi har ju alltså inte gått in på någon interiörarkitektur eller... arkitekt ute på det sättet. Va? Men däremot har vi skapat reflexytor enligt akustikerna. Men, och här ska man då kunna magasinera draperier som man kan sänka ner för att kanske ändra akustiken. Om man vill ha talteater eller om man vill ha en konferens. Och så, eller rätt sagt ändra efterklangen.
Det är ganska viktigt med många räta vinklar, va?
Den här ritningen, den åkte vi och köpte samma dag som första dagen vi träffades. Vi åkte ner till stadsbyggnadskontoret på Flemminggatan och köpte den.
Och fick berget.
Ja. Faktiskt skala efter 1-400. Det kan ju vara sån där genomgång här.
Om man tittar på det som är nedgrävt, 2 meter under marken.
Ja.
Det här är -2 meter. Sen är det groparna då.
Ja, hissgropar.
Som är lite längre ner, va. Så är det då, Operahögskolan ligger här också.
Ja, det kanske jag ska säga, ja.
Jaha, en liten detalj i sammanhanget.
Nej, det är en viktig detalj.
Ja, verkligen.
Men det tillkommer ganska sent i processen, ska jag säga.
För du vet, när man tittar, när vi pratar så här, va, så tittar man på ritningen, då kommer det en massa nya saker. För man har inte allt i huvudet.
Nej. Ja, okej. Okay,
men det här är scenkällan till Operahögskolan scen.
Det är Magnus Aspergers fel.
Ja.
Han skrev faktiskt idén om att ska man bygga ett nytt operahus, då ska fan med Operahögskolan igen där.
Liga där också.
Mm. Och där har du 2 hissar och där har du 1 hiss. Och varför gjorde det, kan man säga då så här, den där hissen tar en stående D-flygel. Alltså den största flygeln är 1,65. Du kan rulla på plats så här bara. Kör var du vill i hela huset. Och det är en av de här tänken som man måste ha med sig om man har jobbat med verksamheten.
Man kan tänka sig att uppe i restaurangen högst upp så kommer en världspianist.
Ja. Och vill spela.
Ja.
På en Steinway.
Ja.
D-flygel. Tack för kaffet. Det fixar vi. Det tar 2,5 minuter. Sen.
Och så kommer vi att stämma rusande efter.
Ja, just det.
Ja, precis.
Så, här ligger då... Jag är på för höjd. Här ligger kostymförråd.
Ja.
För 30 000 kostymer. Och peruk. Och här ligger perukförråd. Här ligger ett band- och ljudlaboratorium. För tanken är att man ska alltså kunna köra ut varje föreställning som bild till Folke i Haparanda om man tycker att det är bra. Så det här ska inte bli någon jävla trång opera, utan det ska bli ut, va?
Ja.
Ut till alla, via länk. Och man ska kunna sälja biljetterna. Så man köper en hockeymatch idag. 50 spänn, eller vad det nu kostar. Jag säger så här, det kan komma svindlande ekonomiska tankar i det här. Men skulle man kunna sälja en bra Carmen till 4 miljoner människor för 100 spänn styck? Det är hela årsbudgeten för operan idag, på en kväll. Så jag menar, möjligheterna finns, kanalisation finns, kabelage finns, plats för kameror i salongerna finns. Så att det är förberett för allt sånt. Va? Och hissar i baksidan här också.
Mm. Och här är det då tjusiga foton.
Just det. Det var gjord från Ulfs 3D-ritning.
Ja, den här är onekligen väldigt illusorisk. Den här bilden.
Visst är den bra?
Ja. hur det skulle se ut.
Det var punkthusen där och ja. Berget kommer ner. Jag har de där pelarna som håller upp restaurangen då.
Ja, det är så de har tänkt att se ut.
Superellips.
Ja. Mm. Du ser den här promenaden så kommer ni från berget där som går runt.
Ja, just det. Här kommer man gående då.
Ja, det är lite folk där uppe och kollar, vet du.
Ja.
Ja, men visst är det fint?
Det är ett stort hus, förstår jag.
Då är det bara lite fortsatt lobbyarbete som återstår.
Ja, men det kommer aldrig att byggas någon ny opera om inte vi håller på.
Nej.
Det är så. Man kan ju tycka då, ja, men är inte det här fåfängt arbete? Nej, inte alls. Det är en tidsplan på minst 10 år innan en opera står på plats, det är klart. För förr eller senare måste vi bygga ett nytt operahus. Och det gamla operahuset kommer inte att stå tomt om det är någon som tror det. Tvärtom, det är ju naturligtvis oerhört attraktivt. Tänk bara, Drottningholmsteatern kunde ha en vinterverksamhet. Kammaropera, teatermuseum, dansmuseum. Så nu fyller man huset vid Gustavstorg, det gör man.
Jag frågade den nu i dagarna avgångna kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth om hon tagit del av planerna på en Masthamns opera.
Ja då, jag har fått skisser och flera av mina medarbetare har träffat såväl då entusiasterna bakom Masthamnsoperan som flera andra så kallade operainitiativ. Och det var ju efter att vi har diskuterat och granskat de här olika förslagen som regeringen så till budgeten som gäller i år bestämde sig för att nu gör vi, tar vi tag i saken, vi gör om, vi bygger om, vi renoverar den nuvarande Stockholmsoperan. Mm.
Men om man ser på de andra nordiska städerna till exempel, och så, hur ser du på en idé med en ny stor opera överhuvudtaget i Stockholm?
Alla hus har ju sin livslängd, men Stockholmsoperan kan leva länge än. Sen var vi i en annan situation, exempelvis Oslo, som egentligen inte hade en opera innan. Det hade de förvisso i Köpenhamn. Det här var ju en privat donation. Och den var ju också förenad med en hel del krav och del problem som uppstod. Och de bekymmer man bland annat har haft i både Oslo och Köpenhamn, även om det är intressanta byggnader i sig, det är att det har gått åt så mycket pengar till själva byggnaderna så att det blivit mindre opera och mindre ballett.
Men vad är ditt svar till projektbyggarna och entusiasterna?
Jag kan konstatera att det finns ju många som tycker att det vore roligt med en ny byggnad i Stockholm, och då ser man kanske mer till byggnaden än till innehållet. Stockholmsoperan har mycket att ge, men Stockholmsoperan är ju inte den enda operan i Sverige. Det spelas ju opera från Piteå i norr till Ystad i söder, från Göteborg till Stockholm. Så det finns många som är engagerade i operan. Men Stockholmsoperan ligger perfekt, man säger. Den är mitt inne i stan. Det är en spännande byggnad i sig. Vi kan göra mycket för att utveckla den. Och för 2 miljarder kronor som är avsatta det här så kan man få mycket hus, kanske flera scener och framförallt mycket bättre villkor för de som spelar, dansar och sjunger i operan.
Nej, inget stöd där. Men vi får väl se vad som händer. Sista ordet ger vi dock till vår inledare, konstnären Annika Einarsson.
Men vad skulle du säga idag då? Är det fortfarande kul att ni håller på som ni får som svar?
Nej, man måste väl säga att dagens budskap är mer takt och räcker, helt enkelt.
Nous sommes de ceux qui cherchent à désarmer la mort à coups de grenade lacrymo pour l'effrayer et la maintenir à distance. Nous sommes de ceux qui espèrent croiser la vie un soir au détour d'une avenue pour la séduire, la ramener et lui faire l'amour de façon brûlante. Nous sommes de ceux qui ont les yeux écarquillés en continu, des ahuris, des ébahis qui guettent les comètes, les planètes et les épiphanies. Nous sommes de ceux qui cherchent à déterrer ce qui est enfoui, tout ce qui est caché et qui demandent qu'à être sorti. Nous sommes de ceux qui veulent rétablir le contact avec ceux qui sont partis trop tôt parce qu'ils savaient pas qu'il y avait une fin cachée. Nous sommes de ceux qui continueront à courir comme s'ils étaient poursuivis par les balles qui desserreront jamais les mâchoires sauf pour sortir les crocs.